Hej och välkomna till Knytpodden. Knytpodden produceras av Projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi är fyra riksförbund som tillsammans utvecklar en samverkansmodell som bland annat ska hjälpa unga att lättare hitta in i föreningslivet. Denna podd är tänkt som ett forum för ungas berättelse och frågeställningar i civilsamhället. De fyra riksförbunden som samverkar är RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, SUB, Riksförbundet för Subkultur, Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om Projekt Nexus så hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. Jag som leder dagens samtal heter Per Magnusson och jag kommer från RUM. Då vill jag hälsa två gäster välkomna och det är Arsema Kugelberg från SBU, Sveriges Brobands Ungdom, och Eleanor Roxengren från SUB, Riksförbundet för Subkultur.
Tack!
Dagens samtal handlar om utmaningar i föreningslivet och vi ska fokusera på NPF-diagnoser, det vill säga neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och där räknas bland annat ADD, ADHD, Asperger och dylikt in. Och jag tänkte lämna över ordet till er och berätta vad ni har för erfarenheter med NPF och hur ni förhåller er till det. Vi kan börja med Eleanor.
Ja, jag blev ju diagnostiserad med ADD ganska så sent i livet. Det är bara ett par år sedan, jag är ju 40 nu då, och det var väl ungefär 2 år sedan som jag fick min diagnos. Och det var faktiskt efter att båda mina barn hade fått diagnosen, när vi satt och gick igenom papprena med deras, de här som man får fylla i inför under utredningen, så insåg jag att men vänta här nu, det där stämmer ju på mig också. Och då ville jag kolla upp det och det visade sig att jag då har det som kallas för ADD. Och det innebär att jag har ju levt med det här men jag har inte vetat om det. Utan jag har ju tolkat det som till exempel att jag är korkad för att jag har gjort saker utan att tänka mig för. Så att man rationaliserar saker på olika sätt.
Vi kommer tillbaka till det och så hoppar vi över till Arsema.
Ja, jag blev diagnostiserad som, eller diagnostiserad med ADHD när jag var ung. Så det var när jag var barn. Jag tror att jag fick diagnosen första gången när jag var i lågstadiet. Och sen så, jag har ju alltid haft det. Och sen så har jag ju medicineras, alltså tagit ADHD-medicin och så för det. Men jag gör det inte längre. Men har fortfarande diagnosen kvar liksom. Ja.
Mm. Ska vi ge oss på att definiera skillnaden mellan ADD och ADHD? Är det någon av er som kan hjälpa oss med? Det är ju en bokstav som skiljer. Och hur yttrar det sig att ha ett H eller att inte ha ett H? Det står ju för hyperaktivitet så mycket som jag vet. Finns det några andra skillnader som ni känner till eller som ni upplever är, som kanske skiljer er två år?
Alltså för att vara ärlig så är det intressant att prata med någon som har ADD. För att jag är inte jättepåläst vad ADD är för mig. Jag tror inte man pratar väldigt mycket om det. Jag tror att man refererar väldigt mycket till, alltså speciellt yngre eller när man har en diagnos, är ju att folk säger att alla har ADHD. Alltså att det är det man, liksom det är det man tar, speciellt när det gäller så här med impuls och hyperaktiv och du rastlös och du kan inte koncentrera dig och sådana saker. Så är det ju. Så att det här är ju ett intressant samtal för att nu har vi en som är diagnostiserad med ADD och en som är diagnostiserad med ADHD. Och se skillnaden egentligen på av våra olika upplevelser om man säger så. För ADHD som jag förstår, men ni kan få rätta mig eller du får också rätta mig, är ju också en vanlig så här diagnostisering till kanske barn. Alltså att det är en, så här, en barnsak att man utreder för att se varför ett barn inte kan sitta still eller för att barn inte kan koncentrera sig och olika saker. Men jag vet inte så många som ingen som har blivit identifierad som ADD liksom. Och att man säger ju att med ADHD kanske kan försvinna i vuxen ålder. Alltså att det är som liksom, man inte drar ut på det, lika, det sättet liksom.
Mm. Vad säger du Eleanor? Hur upplever du skillnaden?
Jo men jag tror att det ligger väldigt, väldigt mycket i det som du säger. Att ADHD blir mer synligt på det sättet att hyperaktiviteten är det första som folk tänker på när de tänker på ADHD. De har ju bilden av ett liksom, ja, livligt eller stökigt barn, hur man nu vill uttrycka det. Och på det sättet så blir det ju också lite grann ett problem för andra. Det blir problem för föräldrar, det blir problem för skolan. Och då så tror jag har inte tittat så mycket på statistiken så jag säger mig inte att jag vet, men jag tror att det är lättare att få påbörja en utredning för att det blir ett problem för andra. Med ADD upplever jag personligen mer att det blir ett problem för en själv. Så i skolan var ju jag väldigt lugn och jag var liksom, du vet, så här, typ lärarens kelgris hjälpte till att dela ut papper och läste. Och när jag kom hem så läste jag också och sen så läste jag lite till. Jag växte upp med böcker väldigt, väldigt mycket. Så att det gör ju att det blir inte lika tydligt, utan man blir mycket ett problem för sig själv men inte så mycket för andra, för att man är lugn och nästan lite för lugn och sävlig. Min mamma berättade när de skulle gifta sig och så har de, du vet, lite kusiner och så och de ska vara brudnäbbar och så var jag borta. Ja, men då har jag, du vet, hittat något mörkt hörn och hittat liksom något tidningar eller någonting och så ligger jag där och läser i tärnklänning och alltihopa. Jag bara försvinner. Så att jag tror att det är därför också som ofta när man får liksom ADD-diagnosen att man kanske får det i vuxen ålder. Så man har alltid levt med problematiken men man har inte förstått att det inte är på samma sätt för alla, utan man har förutsatt att liksom, ja, men jag klarar inte de här sakerna som verkar så enkla för alla andra, men det måste ju vara mig som det är fel på. Så att det tar hårt på självförtroende. Men det vet jag att det gör det ju naturligtvis för ADHD också. Båda mina döttrar har ju det. Så jag vet ju hur de har fått kämpa också med liksom sin självbild. Och varför de inte kan få saker gjort. Och just koncentrationssvårigheterna är ju det som ställer till det väldigt, väldigt mycket. Även om det inte är det som syns mest utåt.
Jag tänker, du är inne på det som då kanske är gemensamt. Om vi skippar skillnaderna. Så det gemensamma ligger i koncentrationssvårigheter. Ofta så läser jag att det kan vara svårt att avsluta saker eller svårt att starta saker, att det finns massa, känner ni båda igen i det?
Mm.
Finns det något annat som ni tänker är ganska vanligt för båda fälten som då inte har med hyperaktivitet att göra?
Nej, men jag tänker också att det kan relatera till känslor. Alltså för att det är ju en sån sak att folk inte förstår. Av egen erfarenhet så är det att folk inte kan förstå varför jag har så starka känslor i vissa saker. Och att folk tycker att man överdriver eller att man är hypis. Alltså nu går jag in på hypis igen, men du vet så här att jag har väldigt lätt att så här börja gråta extremt mycket om jag är arg eller om jag är typ så här, för att jag inte kan förklara vad jag menar. Så då visar jag det med så här en större känsla. Och det hade jag som ung också. Och jag vet att som ung så blir man ju den här personen som vuxna i sig kanske bara så här, men herregud, vad ska vi göra? Du vet, så här, varför blir du så ledsen? Och så vuxen så är du ju hysterisk. Alltså, du vet, det finns ingen så här att folk kan förstå att den känslan kommer ifrån en diagnos för att jag inte kan kontrollera hur jag ska hantera någonting. Alltså, och det kan ju vara allt ifrån att jag inte kan avsluta ett jobb eller att jag inte kan påbörja ett jobb eller att jag inte kan se typ så här en röd linje eller förstå logiken eller typ, jag kan ta ett bra exempel, typ när jag gjorde matematik i skolan, att jag inte kan förstå logik i matematik. Att det är en sak som inte folk kan förstå. För då blir jag irriterad istället och arg. Och jag blir så här, jag kan inte koncentrera mig på det. Men då är det ju istället att man, eller att andra kanske tycker att man är dum. Eller hur kan du inte förstå matematik? Hur kan du inte förstå multiplikation som en lätt sak och sådana saker? Och det är så här, det tror jag är något gemensamt. En känsla. Att vi får känslor som inte folk kan förstå. Och vi kan inte förklara det. Men då blir det som att vi ska behöva förklara det istället för att man kanske mer, alltså vi ska behöva förklara vår känsla istället när det gäller att de bara ska vara tysta och lyssna tills det är punkt liksom. Om du förstår vem jag är, jag vet inte om du håller med där.
Mm. Jo, men jag känner igen jättemycket av det du säger, att jag liksom alltid har upplevt känslor väldigt, väldigt starkt och har väl tyckt att det varit lite konstigt att inte andra gör det, ofta den som gråter. Jag kan gråta om jag blir väldigt glad, jag kan gråta om jag blir ledsen, jag kan gråta om jag blir arg. Och det här är ju när, med tiden att man lär sig det här och framförallt att få en diagnos och förstå lite mer att okej, det är inte bara jag som är dramatisk utan det är faktiskt så liksom kemin i min hjärna som gör att det händer saker i känslocentret innan det händer i de logiska delarna. Vilket innebär att om jag kan förklara det här för någon till exempel, okej, men vet du vad? Om jag blir upprörd och börjar gråta så är det bästa du kan göra det är liksom ge mig en kram, ge mig en bit choklad och så kommer jag antagligen vara glad på 10 minuter. Försök ha en rationell diskussion med mig i det läget och det kommer sluta med att ett par timmar senare så sitter jag och liksom googlar på lägenheter på Hemnet för att jag kan uppenbarligen inte leva tillsammans med den här människan i längre trots att vi har varit gifta i 15 år. För att du är det liksom, det finns inget hopp för framtiden. Och sen så vaknar man dagen efter och bara, jaha, oj, men det här var ju en skitsak egentligen. Men man kan fastna liksom i det här upprörda läget om människor runt omkring är upprörda. Så att om man kan kommunicera om det här tillsammans med folk så kan man förebygga ganska mycket. Att när jag reagerar så här, den som har förstått det bäst är min dotter. Hon märker att när jag är stressad och så kommer hon och ska prata med mig någonting och då blir jag lite så här, ja men då blir jag aggressiv och så börjar jag debattera och då inser hon att vet du vad, vi tar det här sen, säger hon och så går hon och så kommer hon tillbaka och pratar med mig senare och då är allting fine. Istället för förut om hon kom till mig så blir jag upprörd och hon också har liksom precis samma sätt att fungera vilket innebär att hon blir upprörd så till slut så skriker vi på varandra. Men nu så kan hon liksom fatta att så här, ja okej, men hon funkar så. Det är inte läge just nu. Om vi pratar om det här om en liten stund så kommer det gå hur bra som helst.
Intressant. Jag tänker att nu har ni beskrivit lite situationer där ni umgås med folk som känner till att ni har en diagnos. Och om vi då hoppar till föreningslivet där ni kanske har många kontakter där folk inte vet om det. Och till viss del så är det ju en osynlig variation som inte behöver vara uppenbar för alla människor om du inte är väldigt hyperaktiv som barnen som vi pratade om innan att det syns på det sättet. Hur hanterar ni att kommunicera det till folk och när behövs det till exempel och när tycker ni att det inte är så bra? Var går gränsen när ni känner att ni behöver informera om det här?
Ja, alltså jag kan bara säga från min del så tog det väldigt lång tid för jag ens kunde säga till folk att jag typ hade ADHD. För jag tror också när man säger att man har en sån diagnos att folk refererar det till att man är, alltså du kan inte kontrollera saker och det var negativt och det är tabu och så. Och jag har ju haft det från en väldigt ung ålder och jag vill gärna typ vad som är förebild för andra som är i en ung ålder. Att inte vara rädd att säga det. För att oavsett när jag gick i skola och jag sa det. Så var det som att lärare typ dumförklarade mig. Och bara sa, nu försöker du skylla ifrån dig att du har ADHD. Och sådär. Och när jag är typ på jobb eller när jag är i föreningsliv. Alltså jag tror att det märks. Alltså på mig så märks det nog mycket mer att jag har det kanske på mitt sätt att jobba. För jag är väldigt impulsiv när jag jobbar. Alltså jag vill att saker ska gå fort. Eller jag är så här, okej, vi ska göra en sak. Och så blir jag så här, nej men vi gör det här istället. Vi testar det här. Och att det är så här, de bara, men det kanske inte. Alltså du vet, jag behöver det logiskt. Eller någon som är logisk som är bara så här, men hur kommer det vara långsiktigt? Men jag vill göra det. Men jag skulle inte säga att jag faktiskt säger det. Oavsett om jag nu sitter på den här podden och säger att jag har det. Så är det inte någonting jag gör. Utåt till vad heter det, ja, men till folk jag kanske ska samarbeta med eller så, men jag har använt det i när jag har pratat med föräldrar, när föräldrar kommer till mig och säger typ ja, men mitt barn har ADHD som en diagnos och sådana saker, då har jag använt det typ så här, ja jag förstår, jag har det själv, och det är mer för att jag vill få dem att känna sig trygga. För att då vet de, okej, men du har det och du jobbar för den organisationen. Så du förstår vad jag pratar om. För många föräldrar är ju också rädda att deras barn ska bli outcast på läger eller på verksamheter. För att de kanske har en sån diagnos och inte kan sitta still. Vilken diagnos du än har, att de inte kan sitta still eller att de behöver röra runt. Då vill de ju säga det till oss som kanske är ledare där. Om jag då har sagt att jag har det, ja, men då kan jag bara säga, men nu sitter inte du still. Du kanske stör de andra, ska vi gå iväg och göra något ihop? Men då behöver inte jag, jag behöver inte säga, men nu har du ADHD, nu kan inte du sitta still. Men då kanske det barnet blir så här lite tryggt i det. Okej, men då går vi och så gör vi någonting. Eller om något barn frågar mig. Så jag använder det på det sättet mer än att jag skulle säga till en vuxen.
Tack för det, Asia. Vad säger du, Elinor? Vad är din erfarenhet av det här?
Jag behöver och behöver. Nu har ju inte jag haft min diagnos så länge. Så att jag har ju inte vetat om det, men jag har ju alltid haft problematiken. Så för mig är det ju en lättnad att kunna ha det här som ett stöd för att förklara hur jag fungerar. Så att jag är väldigt öppen med min diagnos och berättar gärna vad det innebär och vad jag behöver lite för stöd och vad det finns, men även vad det finns för fördelar. Så att jag fokuserar både på de svårigheter som kan uppstå men också det positiva. För att ofta så tänker man ju att man inte vill vara till besvär och man vill inte be om liksom någon specialanpassning eller sådana saker. Men när man också ser till liksom de styrkorna som finns och kan lyfta fram det, så blir det mycket lättare att förklara att så här, ja, men så här funkar jag och så här funkar väldigt bra att interagera med mig. Om jag blir lite för ivrig så stoppa mig jättegärna. För jag vill att ni ska hänga med på det här som ni går igenom nu, till exempel. Så att det är väldigt användbart, plus att som så här medelålders kvinna, tvåbarnsmamma, råkar vara gift med en kar, så kanske jag ibland kan uppfattas som ganska normal, vilket också hjälper mig att normalisera att leva med en diagnos, att visa att jo, men alla är olika, alla är unika.
Tack för det. Men om vi tänker då på föreningslivet, hur skulle ni uppskatta att folk tar hänsyn till er diagnos? Går det att be om lugna miljöer? Vad skulle ni uppskatta att vara kanske mer standard generellt sett, som då blir inkluderande för er?
Det absolut bästa man kan göra, det är egentligen att utgå ifrån att alla har diagnoser. Nu är det lite poppigt att säga, ja, men man har en släng av det och man har en släng av det. Och det blir ju lite problematiskt, för då blir det svårt att bli tagen på allvar. Så att det är inte det jag menar, utan det jag menar är att i och med att alla med diagnoser är så väldigt olika och har väldigt olika behov, så är det absolut bästa man kan göra att fråga. Och det här har man egentligen väldigt stor nytta av att göra med alla människor. Att man frågar, hej, hur funkar du? Hur funkar du i en grupp? Vad är bra för dig? Vad behöver du för stöd för oss för att du ska kunna vara en välfungerande medlem och bidra till gruppen?
Ja, det låter ju klokt och på ett sätt ganska självklart. Vill du kommentera det också här, Sema?
Ja. Nej, men jag håller med, men jag tycker också att det är viktigt utifrån, alltså också inte bara utifrån typ så här, vi som har diagnoser och kanske jobbar, har diagnoser och jobbar med det eller är engagerade i det, att också bygga tryggt utrymme för våra medlemmar som har diagnoser att känna sig trygga i det. För det är ju något som saknas också, att det är många medlemmar som kanske har det som inte berättar om det. Alltså föreningsliv eller arbetsliv, det finns inget utrymme för att ha diagnos eller att säga att du har en diagnos, oavsett vad det är för diagnos. Eller du vet, om du inte har synligt handikapp, då är du typ inte handikappad. Alltså det är ju ett problematisk så här, sak som existerar i vårt samhälle och i så här, i allmänt överallt. Så här, du ska inte behöva också komma och säga, men jag har ADD, jag har ADHD, jag har dyslexi. Du ska inte behöva komma där och kunna säga det, eller du ska inte behöva komma och säga det. Det ska finnas utrymme för dig att bara ha det. Och sen om det är att du känner att du vill säga det, då ska du få möjlighet att göra det. För det är ju någonting jag typ också, jag personligen tycker det är jobbigt att behöva säga att jag har det. För jag har det bara, så jag kan inte göra så mycket åt det. Men att det är en impulsiv, eller så här, att jag är impulsiv, är som du säger absolut bra om någon kan stoppa mig ibland. Och att jag inte blir utbränd. Och att jag är så här, att folk kanske frågasätter mig eller sådär. Jag har kommit på en arbetsplats nu som är jättebra, för jag har en chef som faktiskt ger mig utrymme att säga alla mina idéer, och den personen är det logiska i mina idéer, och det underlättar ju att jag kan utvecklas. För då är det som att jag kommer med idéer, den personen säger okej, men hur tänker du konkret hur det skulle fungera, och då sätter ju han en stopp för mig att få liksom så här, okej, men nu måste jag ge en konkret bild. Och det gör ju att jag lugnar ner mig själv och bara okej, jag ska inte bara pumpa ut idéer, jag ska också visa hur jag menar. Där jag på andra ställen kanske bara slänger idéer och så är de så här, men kör på. Men jag har ingen plan. Det är ju en utbränning i sig att inte ha en plan, men jag vet att jag ska göra de här 10 olika sakerna. Så att jag menar, det finns väl olika sätt att säga, men utrymmet att ha en diagnos oavsett vad det är måste finnas. Och det kan ju vara att vi utbildas inom det, vi diskuteras inom det, vi föreläser eller har diskussioner oss emellan inom det. Alltså bara så här små saker, att man samlas och blir nu och diskuterar det. Eller att föreningar allmänt samlas och diskuterar det oss emellan. Liksom, hur gör ni, hur gör vi och sådana saker. Det behöver finnas. På så sätt så ger vi ju, alltså vi hjälper våra medlemmar också. För då är vi mer förlästa om det.
Mm. Ja, men det känns ju generellt som att det finns en stor okunskap om NPF. Hur förhåller ni er till andra föreningar eller förbund eller Facebook där det finns en community där det här pratas om, där det är väldigt högt i tak? Är ni med i någon Facebookgrupp? Eller? Det finns ju ett riksförbund som heter Attention, som jag har läst om då och läst på deras hemsidor och försökt bilda mig själv i ämnet. Har ni några bra tips för människor med diagnoser, var de kan hitta stöd, var de kan hitta mer information om sig själv och andra och liknande, och för anhöriga framförallt?
Ja, det finns ju utbildningar som man kan gå på. Båda mina barn har ju diagnoser, så jag gick på sån här föräldrautbildning när jag var liten. Och de passar inte nödvändigtvis för alla. För jag tyckte det var jättejobbigt. Man blir ihoptussad med en massa människor och så ska man helt plötsligt bonda och känna att man har en massa gemensamt och öppna upp sig för varandra bara för att man råkar ha liksom barn med samma typ av problematik. Det blev väldigt konstigt och jag drog mig snarare undan och tyckte att det var liksom jobbigt. Jag gick också med i någon föräldragrupp på Facebook, och i och med att jag är ganska empatisk av mig så blev det jättejobbigt, för att man tog upp problem, och det är självklart, alltså det är viktigt att det finns forum där man kan ventilera problem, men när man går in och varje gång liksom får ta del av en massa problem. För mig så tyngde det ner mig väldigt mycket. Jag tyckte det blev jobbigt. Jag blev liksom ledsen för deras skull. Och jag gick ur den efter bara ett par dagar. Däremot så har jag en annan grupp som jag är med i. För personer med diagnoser. Som är väldigt lugn och väldigt sansat. Och väldigt pragmatisk. Alltså man pratar om praktiska problem och tipsar vad, hur man kan hantera det här. Hur har ni gjort? Och det blir mycket, mycket mer positivt. Och det funkar mycket bättre för mig. Sen är jag inte särskilt aktiv där. Men bara ett stöd att veta att det finns någonstans där man kan fråga. Kan vara väldigt värdefullt. För att det är lätt att känna sig ensam och förvirrad. Och inte riktigt veta vad man ska göra. Och att kunna liksom prata om saken är väldigt bra. Sen känner ju jag ganska många personer som har liknande problematik. Jag vet inte om det är att jag håller på mycket med kreativa hobbies till exempel. Om det kan finnas något samband där. Men eftersom jag känner många människor med liten problematik så väljer jag ju oftast att prata med någon av mina vänner. Ja, men hur funkar det här för dig? Vad tänker du om det här? Har du upplevt det här? Och då har man ju redan en trygg grund att utgå ifrån och kommunicera utifrån. Så det är väldigt skönt.
Tack. Vad säger du, Asema? Har du någon bra grupp som du vänder dig till när du känner att du behöver prata om det här? Eller har du något bra tips för andra?
Alltså, ja, nej. jag kan säga att jag inte har någon. Oavsett om jag har haft det här sedan jag var ganska liten. Nej, för att jag känner att... Nej, jag tror inte jag har känt att jag har hittat någon som förstår. Och då blir jag så här, jag kan prata om det och jag kan prata med kompisar och jag kan prata typ med min familj och så. Men nej, jag skulle inte säga att jag skulle känna att jag har så här en Facebookgrupp eller så här. För jag har nog aldrig sett det som ett problem och då tar mig inte fel. Men när jag då riktar mig mot grupper så är det som att jag skulle se det som ett problem. Och jag tänker så här att det här gör väldigt mycket min personlighet. Alltså det här är min personlighet. Om det är någon som typ alltså, stör sig på det eller så. Alltså då kanske inte den ska vara typ i närheten av mig. Om ni förstår vad jag menar. Sen så kan jag verkligen så här, som jag säger. Jag har jättemycket känslor och så. Men det har också tagit mig väldigt många år att acceptera. Att jag kommer bara ha de känslorna. Jag kommer alltid vara en sån person. Och då är det så här. Det kan ju vara jätteskönt att prata med någon annan som har ADD eller ADHD. Jag känner nu, det är jätteskönt att prata med dig att du har det. Liksom. Så att, ja, jag kanske kommer hitta någon ställe att göra det. Men jag är också rädd att hitta ställen som ger negativitet. För att så, man ska ju också inte vara så här... Alltså man ska ju inte så här... Man ska inte göra det negativt. Det är inte negativt och det är inte bara vackert heller. Men jag tänker jättemycket på att om jag får barn så har ju den ganska stor chans att kanske få ADHD. Eller ADD eller sådär. För det är väl en liten procent att det är ärftligt liksom. Men, och då blir det ju så här. Alltså du kommer ju behöva hantera det också. Och då blir det ju så här. Om jag skulle prata med föräldrar om det då kanske det blir negativt. Och då skulle jag tycka att. Alltså det blir en så här tråkig stämning. Jag är lite rädd för att jag ska komma någonstans där vi bara ser det negativa i att ha en diagnos som också gör oss väldigt kreativa och väldigt drivna och gör att saker faktiskt drivs på. Sen säger jag inte att folk utan diagnos inte driver, men att göra saker med så här känsla gör också att väldigt mycket går framåt. Och det förstår inte folk ibland. Alltså om ni förstår vad jag säger. Det var lite flummigt. Men nej. Svaret är nej.
Nej men precis. Jag har faktiskt en fråga som följer upp på exakt just det. För att det pratas ibland om att personer använder det mer som en superkraft. Och lyckas vända den här negativa känslan av att och fastna i. Precis. Ja, men lite som du resonerar där då. Att jag vill inte fokusera på det negativa med min diagnos utan här har jag massa positiv energi och då uttrycker en del det som att ja, men det är som en superkraft och kan jag hantera den så är den väldigt, väldigt kraftfull. Och det låter ju som att du har hittat en ganska bra både attityd och ett sätt att hantera din omvärld också. Vad säger du där, Elinor? Kan du använda det som en superkraft?
Absolut, ibland. Som sagt, det kommer med fördelar och nackdelar. Jag tror att det viktiga är att inte fokusera på bara det ena eller det andra. Det blir lätt svart eller vitt. Antingen så är det bara, man pratar bara om problemen och man pratar bara om svårigheterna. Eller så fokuserar man bara på att jo, men det här är en superkraft och det finns liksom en otrolig driv i dessa människor. Och risken om man bara fokuserar på fördelarna och det positiva är att man kanske inte får det hjälp och det stöd som man kan behöva för att fungera bra och för att liksom kunna komma till sin fulla rätt. Så jag tror att det är viktigt att ha en liten balanserad approach där. Att man pratar om både det bra och det svåra tillsammans.
Tack. Känner du att du vill lägga till något, Asema?
Nej, jag tänker så här, jag sitter här och nickar och håller typ med. Alltså det är så här, det är så rätt på vilket säger rätta typ. Men också den här som vi pratade om tidigare, att som du säger, man ska inte ta det positiva och man ska inte bara prata om det positiva, man ska inte bara prata om det negativa, man ska prata om mitten, för att det är också en så lätt sätt att bränna ut sig. Många folk blir utbränd, men jag känner att jag personligen har bränt ut mig oerhört mycket för att folk har använt min drivhet och min engagemang på fel sätt. Och då menar jag inte att jag gör det, men att de så här, om du är så driven, vi tar med Sema, du gör det här och du gör det här. Och det har ju lett till att jag har blivit så mentalt utbränd, för att jag kan inte koncentrera vad som händer i mitt huvud. Och jag kan inte förklara för folk vad som händer i mitt huvud. Så då blir det som en så här tjunovi i mitt huvud. Och det är jättejobbigt. Alltså det är så här, och då blir det som att jag bara så här, men nu måste jag, då behöver jag någon som säger åt mig att de ska bestämma. Och det kan vara så här, alltså det kan vara jobb, men det kan också vara typ att jag går till min familj och bara, nu måste ni bestämma vad jag ska, exempelvis köpa för mobil. Säg bara, ska jag köpa en Samsung eller iPhone? För att jag lägger fokus här i 6 månader på att köpa en telefon, för jag har så mycket annat att koncentrera mig på. Alltså bara så här, så att jag tänker det är så mycket, alltså ja, som du säger, man måste också tänka på det här mittendelen. Vad som händer med person som har en diagnos som inte kan förklara till. Alltså hur det känns i den, eller typ hur man använder den personen. För vi kanske är väldigt drivna människor och vi gillar väldigt mycket saker. Det betyder inte att vi ska göra allting, eller det betyder inte att vi ska ta allt det. Den energi som finns inom oss. För när den energin är slut, då kan inte vi ladda upp mer. Eller för mig blir det så, jag kan typ inte ladda, det finns ingen batteri. Jag kan liksom inte bara gå och sova, för jag ligger på natten då och tänker på det. Och så.
Mm. Jättebra. Jag tänkte att vi skulle runda av nu, och då har jag en sista fråga, och det handlar ju naturligtvis om vår pandemi. Och då har vi ju fastnat i otaliga digitala möten, till exempel som det mötet som vi har nu. Vad finns det för nackdelar eller fördelar med skillnaden då med ett fysiskt möte? Så kan ni behöver bara ta en personlig reflektion. Alltså det fysiska mötet mot alla dessa digitala möten. Hur upplever ni att det funkar i kontrast till er diagnos?
Jag skulle nog säga att fysiska möten är ju bättre, absolut. Jag kan använda mitt kroppsspråk mycket bättre. Alltså jag pratar mycket med händerna. Jag är väldigt så här, du vet, jag gillar att få folk att skratta. Jag gillar det så här och så. Och det blir ju ganska stelt digitalt. Men jag blir också väldigt rastlös. Alltså jag sitter här och typ sönder mina naglar. Alltså jag blir så rastlös typ. Och inte kan sitta still och så digitalt. Alltså. Och det här ger mig möjlighet att göra andra saker som gör att jag zoomar ut. Så det märker jag är jättenegativt med digitala. Men annars så tycker jag, så länge man ser varandra och sådär, så kan jag typ hantera det väldigt bra. För jag tror att det gör att jag måste fokusera. För jag måste ju se professionell liksom.
Vad säger du då, Elinor?
Ja, jag kan känna igen det väldigt mycket. Det är svårare att behålla fokus digitalt. Och det är egentligen svårare för alla. Men det blir ju naturligtvis extra svårt om man har koncentrationssvårigheter redan till att börja med. Att det inte finns en person där ansikte mot ansikte gör det svårare att ha någonting att knyta an till. Och det blir mycket, mycket svårare att hänga med. Ibland så tappar man tråden och tappar bort var de är någonstans och var. Oj, vad var det som hände nu? Vad säger han? Vad är det vi gör för någonting? Så att absolut. Och trött blir man. Jag får mycket energi av att träffa människor. Och att sitta hemma själv och arbeta. Det blir inte alls samma sak.
Mm. Tack så mycket. Jag tänker att vi skulle kunna fortsätta det här samtalet ett bra tag framöver här och kanske återkommer och ta ett nytt avsnitt en annan gång. Vill ni avsluta med en sista fundering så får ni gärna göra det.
Nej, jag tänker, alltså det här är ingen så här som, jag tänker på en sak man kan tänka på med någon som har en typ som liknande diagnos är också ljudnivå. Alltså så för att det är någonting som jag tror många inte tänker på. Alltså när du har när du inte kan fokusera, så är ljudnivå, att du gör saker, en sak som tar bort fokuseringen jättemycket. Och det kanske man inte tänker på, men man kan tänka på det om någon säger till, så här, kan du inte göra det här? För en anledning så kanske den säger det för att den inte kan fokusera på den stora bilden eller sådana saker. Så det tycker jag man ska ta med sig.
Det är ett jättebra tips. Har du något sista kort tips här?
Lyssna och våga fråga. Oavsett om personer har en diagnos eller inte. Jag tror att vi alla behöver vara noga med att ta hand om varandra. Särskilt i dessa tider.
Åh, vilken bra avslutning. Då vill jag tacka jättemycket. Och vi hörs och ses snart.